Spelsnack avsnitt 607 och idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Oliver.
Hallå, hallå.
Och Adam.
Hejsan.
Switcha plats på er, jag brukar säga Adam först.
Mm. Ja, jag blev sådär bara, vänta va?
Ja, jag ska bara se om ni var på tårna. Oliver fick nästan godkänt.
Jag tror, alltså, jag har funderat så här då och då, för att det finns så många hela poddar, och jag har funderat lite på liksom, vad är det som gör, som får Spelsnack att sticka ut från liksom resten av oceanen av spelpoddar. Jag tror att det som verkligen får oss att sticka ut är att vi spenderar åtminstone någon minut på att diskutera vilken ordning Jimmy säger våra namn i början.
Exakt, det är viktigt för statistikens skull.
Bara, åh, nu sa jag dig. Och så, åh, nu blev det curveball. Och hon bara, åh.
Vår andra USP är också att vi har hållit, vi är den längst pågående svenska spelpodcasten.
Jo, men det märker man inte när man lyssnar liksom.
Nu vet man det. Så att någon så här, första gången de lyssnar, man bara, åh, en anrik podcast. Mm. Hållit på så länge sedan 2011.
Mycket historia. Tänk hur många gånger vi har pratat om ordningen som vi har sagt namnen i början.
Tänk hur många, alltså, bara hur många timmar. Liksom
flera timmar.
Men bara timmar av samtal vi har i den här podden är ju helt sjukt. Det är liksom i princip hela våra vuxna liv.
Ja, beroende på när man räknar som vuxen. Jag kände mig inte vuxen när jag fyllde 18, men
18-åringar är inte vuxna. Jag har sett hur de beter sig.
Du var också 21 när vi började podda, Oliver, så att du hade några år på in i vuxenlivet. Vilket också känns lite konstigt. Jag funderar på det här typ med, för det är ju ganska unikt egentligen för vår generation, för det är den första generationen också där typ YouTubers och sånt liksom har blivit kändisar. Alltså folk som liksom så här typ kunde bli kända när de inte ens hade fyllt 20. Och du vet, och har liksom byggt upp hela sin liksom karriär på det. Och sen sitter man och gör lite så här samma saker så här 15 år senare. Ändå en väldigt så här speciell grej. Liksom att det kan finnas folk som har blivit så pass kända att de aldrig liksom haft ett riktigt jobb. Och så lyssnar massa personer på dem. Vilket har slagit lite fel.
Det kan finnas människor som har växt upp på Spelsnack.
Ja, vi har dock väldigt dålig traction på de yngre. De majoriteten som lyssnar, majoriteten som lyssnar är 35 plus.
Så vi Gen Z är inte vår målgrupp.
Nej,
vi
är millennials helt och hållet, alltså. Det är liksom, och vad pratar man när man är millennial? Jo, vi samlar Pokémon-kort och sorterar in oss i Hogwarts elevhem typ.
Det är i och för sig så här, Gen Z, de lyssnar väl inte på podcast.
Nej, men jag funderar, det är också en grej jag funderade på. Jag bara så här, vad är liksom Gen Z-mediet? Är det typ TikTok då, eller?
Det är antagligen short form videos, ja.
För att för oss är det liksom, poddar är ju väldigt mycket oss-grej. Kanske också typ Gen X. Som lyssnar mycket på poddar.
Vi får ta varje avsnitt och dela upp i typ 1000 delar och bara ladda upp till TikTok.
Men, förut gjorde jag ju faktiskt små sådana här korta videos. Men när jag tog liksom ljudklipp från avsnittet så satte jag på någon bild eller film eller någonting sånt för att liksom typ promota avsnittet typ någon dag innan eller någonting sånt. Men det tog för mycket tid. Jag har en mall kvar för det fortfarande. Liksom man tar ett ljudklipp och sen så sätter man på sådana här ljudvågor och sen så låter man någon bild och sen så kan man ladda upp. Men liksom så att det är ändå liksom tid som jag inte riktigt känner att jag har alltid. Så att det liksom rann ut i sanden. Men det var lättare när jag också redigerade avsnitten. För då kunde jag redan liksom i klippningsprocessen hitta liksom, okej, men det här vill jag liksom lyfta upp. Och ibland så fanns det ingenting sånt. Och då var det så att jag måste ha något klipp. Och så blev det inte speciellt kul, men det behövde ligga där. Så att det, ja, lite sånt har man hållit på med förr i tiden. Men inte längre. Och nu när vi har gått igenom vilken ordning jag sa era namn på, så ska vi gå in och faktiskt prata om vad vi ska prata om, och det är ju spel. För att ni som har landat här första gången, vi heter Spelsnack, så oftast pratar vi om spel. Vi typ gnäller på Assassin's Creed och skäller på Microsoft. Att de klarar inte av att hantera Xbox.
GameCube.
Ja, höjer GameCube till skyarna. Ja, ni som har kommit hit som nya lyssnare på Spelsnack, GameCube är den bästa konsolen och alla håller med.
Nej.
Jo, Adam, håll käft. Du är nyast här. Du får passa dig.
Du kommer hålla med, vänta bara.
Ja, vänta bara. Du kommer bli indoktrinerad. Snart kommer du sitta där och du kommer bara tänka lila liksom.
Ni får köpa en GameCube åt mig så ni får motbevisa mig.
Ja, ja, vi har kunnat sponsra Adam med en GameCube och lite spel. Ja. Och sen så bara, nu ska du älska den här konsolen och vi vill inte höra något annat. Men apropå på GameCube, vi pratade förra veckan Oliver, om du skulle spela Luigi's Mansion på Switch Online. Har du testat?
Har du kommit ut nu?
Ja, kom i...
Det var ditt svar.
Ja, kom i torsdag.
Det var ditt svar.
Okej, du har inte testat det. Jag startade upp det för att jag tänkte att jag skulle köra lite. Och ja, jag har inte så mycket att säga om det egentligen. Eftersom jag hade hoppats på att du också skulle ha... Det är så mycket vi planerar. Kolla inte innan om Oliver spelar Luigi's Mansion. Men jag testade bara lite för att se hur det är egentligen.
Hur känns det då?
Det känns ju på sätt och vis gammalt med tanke på att det är också gammalt. Senast jag spelade Luigi's Mansion, alltså, det var ju trean. Och det liksom är ju som en dröm att spela egentligen. Jämförelsevis. Mm. Och sen så är det ju någonting för att på början av 2000-talet så var det ju vanligt att man hade inverterade kontroller på högerspaken. Så att upp är ner och ner är upp och det funkar bara om jag flyger flygplan. Annars är det liksom fakt. Och här är det så. Så du måste liksom, så när du ska dra i de här jävla spökena och suga in dem i din dammsugare så ska du liksom göra dem motsatt håll från vart de är. Och du siktar ju med den här jävla dammsugaren också upp och ner med den här jävla högerspaken där det är tvärtom. Så att det tar lite tid att vänja sig.
Jag tänkte att jag ska försöka, min plan var att jag ska försöka beställa hem en GameCube-kontroll genom Nintendo Online-tjänsten och sen börja spela det. Men nu är jag lite osäker på när det blir av, för att den här veckan så insåg jag att min bil har stått oförsäkrad i 28 dagar.
Ja.
Vilket blir liksom rätt höga straffavgifter på.
Ja, för den har inte varit avställd heller.
Nej.
Den hade ju körförbud, så räknas det.
Nej, den kan ha körförbud, men den är inte avställd. Det måste man göra. Man måste ställa av den själv.
Jag har glömt att besiktiga och att försäkra. För jag har aldrig ägt en bil, jag har bara leasat. Och den här gången så... bara förnyade jag leasen på bilen. Och då behöver jag stå i massa skit som jag inte behövt stå i förut. Mm-hmm. Och alltså jag är helt hopplös, jag vet. Men det jag tycker att jag känner mig lite berättigad över att vara gnällig är att jag fick ett brev hem på posten. Som informerade mig om att min gamla försäkring på bilen nu har gått ut och du behöver teckna en ny.
Ja.
Och jag fick den på posten 27 dagar efter att den hade gått ut.
Aha.
Så jag tänker så här liksom att, alltså, okej, ja visst, det är mitt ansvar att se till att ha koll på när mina försäkringar så går ut. Men man har det här lite i bakhuvudet också, liksom att jag kommer få reda på när det är dags att förnya. Jag har fått för min vigselring, för min tv, liksom för allting jag har försäkrat, så får jag liksom typ ett par veckor eller till och med en månad innan att nu är det dags att förnya. Inte efter liksom 28 dagar in efter att den har gått ut. Och då är det så här liksom, för er som inte har bil och känner till detta, alla bilar måste ha åtminstone trafikförsäkring. Och det finns liksom, det är trafikförsäkring, det är halvförsäkring, det är helförsäkring och det finns all massa skit. Och en bil som är liksom i trafiken som inte har trafikförsäkring, då får du en straffavgift på 202 kronor om dagen.
Oh, nej.
Som den är oförsäkrad. Och då har jag räknat ihop det här, 202 gånger 28 eller vad fan det blir. Alltså, det blir ju över 5600 kronor.
Så nu vet du varför de inte skickar ut påminnelse för en 28 dagar senare.
De är i kahoots med det här liksom Trafikverket som vill ha mina pengar. Bara 202 gånger 28. Ja, 5656.
Ja.
56. Alltså, så det är liksom en... Det är en utgift som jag inte har räknat med den här månaden. Så att, den har inte, och det här är också vad som nojer, för att jag har inte fått den här böten eller den här räkningen än. När fan ska den trilla in?
Jag tror det är ibland att typ trafik... Ja, men okej, kruxet här är egentligen att du har leasat bilen tidigare och nu står du för en större del själv. Är det det som är skillnaden? För jag har förut när man har liksom en trafikförsäkring så rullar den väl bara på.
Det trodde jag också, ärligt talat. Jag, eftersom att...
Jag har aldrig haft en försäkring jag behövt förnya. Utan det är liksom bara så att jag tecknar den här försäkringen och sen så är det den försäkringen jag har tills jag säger upp den. Eller ändrar.
Det var jag trott också.
Ja.
Så att jag känner mig lite så här fucked over faktiskt. Men ja, som sagt, alltså i slutändan, det här är ingenting jag kan gå till en liksom domstol med. Alltså,
nej.
Inte för att jag hade gjort det, för att jag är för lat. Men alltså,
liksom,
jag har ingen grund att stå på. Det är ju mitt ansvar.
Ja, så
att se till att bilen jag kör är försäkrad. Men ja. Så det har satt en precedent över hur det här fungerar.
Så det är därför jag inte har slängt mig
på att köpa en GameCube-kontroll än. För att jag känner att jag vet inte riktigt.
Ja, jag fattar.
Jag tror inte att de här är liksom skirra pojkar och bara, amen. Jag skickar inte ut den här böten. Den här människan är ju ostraffad och aldrig behövt bla bla bla. Karim som slack liksom. Det lär ju inte hända.
Nej. Eller så tittar de på dem bara, alltså... Se på honom. Göteborgare också. Han vet inte bättre.
Mm. Då dubblar de istället.
Precis, då sitter jag att han aldrig gör det igen. Mm. Okej, okay. Ja, men det förstår jag. Jag har också bara spelat mycket lite. Jag skulle spela en timme eller någonting sånt. Och jag har ju alltid hållit första spelet ganska mycket högre liksom än tvåan i alla fall. För tvåan kändes verkligen som ett bärbart spel. Då hade olika hus du gick in i och då var det nästan som att man gjorde typ runs i de här husen. Liksom, du väljer ett hus, du går in dit, gör något uppdrag och sen så kommer du tillbaka. För att du ska kunna spela i korta bursts. Men första Luigi's Mansion är också lite uppdelat på det sättet. Du går in och så har du liksom ett område som du typ blir klar med. Och sen så kommer du tillbaka till professor Igard och bara så här, pratar lite med honom. Och sen så går du in i huset igen och det är förvisso samma hus. Men då är liksom, så att det är också uppdelat ganska liksom. Ja, men det är också uppdelat i ganska liksom... korta sessioner. Sen så är det så att man är ju väldigt skadad från dagens spel där du i princip knappt behöver tänka själv när du ska göra grejer. Och medan här är det typ så bara, hur fan ska jag göra? Alltså jag vet inte riktigt vad spelet kräver av mig här. Så man får fundera lite ibland. Så bara, vad är det jag egentligen ska göra? Men det är mysigt. Alltså det är ju ett väldigt annorlunda Nintendo-spel att ha liksom som launch på en konsol. För det var ju launch-spel på GameCube i alla fall här.
Det var många som kliar sig i huvudet. Bara, vart är Mario-spelet? Vem fan är det här?
För det var väl så. För att till första Nintendo kom väl ett... Första Super Mario Bros. Var väl launch till Nintendo... Till NES-en?
Ja.
Och sen var väl Super Mario World var launch-spel till NES. Och så hade du Super Mario 64 till Nintendo 64. Så GameCuben är ju liksom det första maskinen som inte hade Mario-spel.
Eller Combo Breaker.
Ja, verkligen. Och sen dess har det väl inte varit ett launchspel med Mario heller till.
Wii U hade nu Super Mario
Bros. Ja, men det är fan, det är fuck that. Det räknas inte. Det är ungefär som att säga, det här spelet hade Mario Party.
Nu jag kommer att utan att se det nu Super Mario Bros. U. Så Reggie stod på scenen och bara... Så varje gång vi släpper en konsol där vi inte har Mario i launch-line-upen så ställer sig folk frågan bara... Vart är Mario? Jag vill ha ett Mario-spel till min nya konsol. Och det har vi till Wii U. Här har ni. Och alla bara... trodde att det skulle bli något liksom bara spännande, nytt, coolt. Och så var det bara... Del... Ja, det är del...
Måste vara fjärde spelet.
Eller fyra. Jag kommer inte ihåg om det kom efter Mario Bros. 2 som kom till 3DS eller före.
För att då har vi ju... Vi har New Super Mario... Bros till DS, New Super Mario Bros Wii till Wii. Ja, sen är precis, tvåan eller U då, vilket av dem var före. Men ändå.
Jag får med att de kom ganska tajt med varandra.
Men de minns att de typ släpptes nästan samtidigt, kanske?
Nu...
Men det var i alla fall... Det har funnits många så här hårda stunder för Nintendo, alltså. När det kommit utannonseringar så de stod på Video Game Awards något år när de var så men vi har Reggie med oss, han är här och visar upp någonting, så var det Funky Kong till Donkey Kong Tropical Freeze. Det var liksom deras utannonsering.
3DS 3DS-uppföljaren kom före Wii U. Så att det var fjärde gången vi har spelat i princip. Men alltså det låter så reductive att säga det, men liksom i princip samma Mario-spel. För att de alla känns och ser, liksom, de ser likadana ut.
Ja, men jag tror att många var bara trötta på hur det såg ut också. Liksom det här, liksom, så Mario såg ut i de spelen ser han ut liksom, i alla sportspel. Alltså det är liksom det ser ut så bara. Det är inte som att när man startar typ Super Mario Maker och så väljer man med glädje liksom 3D-filtret istället för något av de andra.
Och sen kom Mario 3D World. Så Wii U fick liksom två iterativa Mario-uppföljare snarare än liksom nästa stora. Mm. För Galaxy kom ju till Wii och det kändes ju nytt och fräscht och fuck me fantastiskt.
Ja.
Och sen kom Odyssey till Switchen. Det också var liksom bara, vi har aldrig sett Mario på det här sättet.
Nej, precis.
Och Wii U fick bara liksom en iterativ uppföljare på New-formulan och en iterativ uppföljare på 3D-spelet 3D World, eller 3D Land.
Mm. Ja, det tog fan långt, alltså Super Mario, det tog fan 10 år innan vi fick liksom en ny uppföljare till Super Mario Galaxy. Alltså, tvåan är ju en rak uppföljare då. Så att jag räknar inte den liksom, utan för det här liksom, vad är nästa steg för Mario? Så det tog fan 10 år.
Jag gillar ju hur höga förväntningar eller hur höga krav man har på ett nytt Mario-spel för att det ska kännas som ett fullgott nytt Mario-spel.
Ja.
För att när man kollar på liksom som nyligen då Ghost of Yotei, svinbra spel som jag verkligen älskar. Det är ju liksom en iterativ uppföljare på Ghost of Tsushima. Och så har vi då liksom Mario Galaxy 2. Det, är ju, det räknar vi inte. För att det är för likt föregången.
Jag vet, men det är bara för att man har en helt andra förhoppningar eller liksom förväntningar på Nintendo. Eftersom de gör ju liksom inte samma spel 2 gånger i rad på det sättet när det kommer liksom till typ...
Alltså, att de gör det ju uppenbarligen.
Jo, men att Super Mario Galaxy 2 kom var ju redan konstigt då. Folk var ju såhär, oj, vad är liksom... Mm-hmm. Det här är inte vanligt liksom. Och sen tror jag också, det som hjälper Ghost of Yotei som inte Mario har, det är att Yotei har en berättelse som är värd att följa. Liksom så att du får ju liksom berättelsen. Det är ju liksom, det är inte bara så att men nu spelar vi Ghost of Tsushima igen liksom, och här ska vi slicea samurajer. Utan det är ju verkligen... Nej,
det är lite olika förutsättningar såklart.
För det är liksom, det är lite därför som Assassin's Creed får liksom högre kritik än typ, kan säga Yotei. Av en anledning är det att säga att okej, men det här är typ samma spel vi har spelat hur många gånger som helst och de lyckas inte ens naila en intressant story. Så att då blir det liksom så här, but why? Du vet.
Samtidigt så finns det gott om folk som tycker exakt motsatt. För att du säger liksom att med Nintendo, de gör aldrig samma spel 2 gånger och man förväntar sig att de ska liksom återfinna hjulet varje gång. Men så har vi folk som säger, alltså vi känner folk som säger att Nintendo gör bara ett spel om och om och om igen. Ja, men och det är bara de i industrin som kommer undan med det.
Men de har ju fel.
Jo, jag tycker det också.
Det är sådana som inte, alltså så här, på pappret kan det se ut som det, ja. Och så spelar man dem och så stämmer det inte. Liksom, om vi bara tar liksom skillnaden typ mellan Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. Där har det är en rak uppföljare. Samma värld. Vilket vi kritiserade också. Alltså det är typ därför jag inte känner för Tears of the Kingdom på samma sätt som Breath of the Wild. För att liksom så här, jag har vandrat de här stigarna redan. Men de två spelen spelas otroligt olika.
Ja.
Det är liksom så här att alltså, bara de möjligheterna som Tears of the Kingdom liksom erbjuder är liksom så här, det är ganska galet, ärligt talat.
Ja, det är sjukt. Ifall du kan föreställa dig det så kan du mest troligt göra det.
Ja.
Och det är liksom, det är galet.
Ja, så att det men, är liksom... Så att det, och visst, och jag säger inte att Nintendo inte liksom... Alltså typ, varenda Mario Party är liksom så här, visst det är några nya minispel, de är ganska halvkassa många gånger och det är liksom så här, det är kul att spela med kompisar, men det är, du vet, så det är inte alltid liksom, men till deras liksom stora mainline serier oftast så kan man räkna med att när det kommer en ny liksom titel i dem så kommer du liksom vara med om någonting som du inte riktigt har varit med om tidigare. Och det är så här, Mario, Zelda, Animal Crossing. Alltså Animal Crossing är ändå lika mellan spelen, men varenda del är ganska olika med vad de fokuserar på också, till exempel. Så att,
kan du köpa Switch 2-versionen av Animal Crossing?
Ja, men det kommer jag inte göra. Liksom, jag är klar med den delen av Animal Crossing. Det är liksom, det krävs, ja, nu behöver jag något nytt. Jag tänker inte liksom skapa en ny ö och börja om allt det igen. Liksom.
Adam, spelade du New Horizons när det kom?
Aldrig spelat ett Animal Crossing, jag spelade Doom.
Nej, okej.
Va?
Jag spelade både och.
Jag släppte samtidigt, man väljer ett och då valde jag Doom.
Jag vet inte om du hade gillat
Animal Crossing. Det var ju liksom Barbenheimer för Barbenheimer. Ja.
Faktiskt, Adam.
Jag är så trött på den memen, för alla företag sen vill göra samma sak igen. Oh my god, är det? Oh, vad, släpp samma dag som det här.
Ja. Oh. Och då är det inte kul längre, för då har liksom företagen tagit över. Barbenheimer hände ju organiskt. Jag har en t-shirt där
det
står Barbenheimer på.
Det var ingen Hollywood-executive som bara, marketing.
Jag har faktiskt en t-shirt där det står Barbenheimer på, så är det Barbie som står och tittar på ett stort svampmoln.
Ja, det är coolt.
Mm. Ja, men det är så här, det är så här, det händer bara en gång. Det är samma sak med Doom och Animal Crossing, så här, typ Isabelle heter den hunden som sitter som har liksom blivit typ en huvudfigur liksom, sitter på Doomslayers axel med en jävla shotgun liksom. Det är också så här, det är kul, ja. För det blir såna kontraster.
Ja, men det är kul när företagen linar in i det, ja, efter att det har blivit en grej.
Det kan jag,
men
också,
men
tycka
de kan inte, okay, de kan inte liksom skapa det själva.
Och det var ju väldigt vanligt så här, typ att när YouTube och sånt började liksom blossa upp på riktigt och du kunde få virala videos och virala liksom sociala medieposter, och då är liksom typ, det ser man många så här reklambyråer och sånt också höll på med, då var ju typ så här att men vi ser till att era poster blir virala, och man bara, men ni kan ju inte det, i så fall måste ni köpa till er likes och sånt. Liksom, de blir ju inte virala för att du har sagt att det ska bli viral. Sen kan man ha ambitionen att göra någonting viralt, men det är ju svårt. Du kan aldrig veta vad som kommer slå.
Nej.
Så att,
ja. Ja, vi får se om jag är nyfiken på Adam, på tal om ifall något kommer slå igenom. Tror du Ark Raiders kommer slå igenom?
Jag tror inte det kommer bli the big next thing, tror jag inte. Men jag tror det kommer finnas sin publik. Jag tycker om det.
Det var min smooth transition till att Adam har spelat Ark Raiders och jag har spelat lite Ark Raiders. För att Adam, jag är trött på att spela ensam, swisha med pengar för att gå och köpa det. Och jag bara, tack.
Jag har ju bara spelat Ark Raiders i beta. Och jag har uppsett att jag tycker inte om extraction shooters. Jag tycker att de är ganska tråkiga. Så därför har inte jag spelat det. Men det har varit ganska mycket positiv buzz kring det i alla fall. Alltså redan innan och nu i släppet också. Det verkar ändå gå bra för det så här långt. Men om man inte spelar Ark Raiders, Adam, vad gör man? Vad handlar det om?
Det är traditionell 80-talsinspirerad postapokalyps. Vi är en överlevare som bor i en människotillhåll som heter Speranza, och man är en raider som går ut på ovansidan och farmar supplies och sånt. Det är massa crafting-komponenter och det finns uppdrag och dailies och saker att göra. Uppdragen är inte superinvolverande, men det är fortfarande någonting som bygger ett löst narrativ när man arbetar på det och sånt. Men framförallt så är det liksom en stor PvE med PvP-inslagsspel. Så man utforskar de här världarna där det är olika robotar som går runt och ser läskiga ut. Eller flyger runt och upptäcker det. Oliver, när jag säger åt honom att gömma sig, och så blir vi dödade. Är det spelet som springer runt?
Det har typ hänt en gång. Jag har varit extremt konservativ och försiktig. Jag följer dina whims. Det var en gång som jag bara, men jag vill ta den här fienden. Och vi kom därifrån vid liv ändå. Och så var det jätteläskigt att extrakta, för vi hade typ ingen hälsa eller någonting. Och du hade slut på ammo. Och så hörde man folk liksom gunfire i bakgrunden som bara kom närmare och närmare. Och så väntar man på att den här extrakten ska hända. Och så ser man deras flashlight i korridoren. Man bara, de är här.
Nej, men det är lite svårt att beskriva vad det är som gör det intressant jämfört med till exempel Tarkov. Jag spelade lite Tarkov. Mm. Jag spelade halvtidigt, om man säger så. Innan Tarkov blev känt bara för massa cheating och att lura kunder och sånt. Så det här är... Jag skulle säga att det här är lite mer casualized. Och inte lika mycket fokus egentligen på PvP-delen, fast den finns. Det är inte alla som är snälla man springer in i. Vissa spelare vill bara skjuta en.
Ja.
Men jag och Oliver ändå lyckats förhandla med några. Liksom bara, don't shoot, don't shoot. Liksom så. Och så sänker vi vapnen och så dansar vi lite framför varandra. Bara okej, okay, vi är kompisar nu så går vi åt olika håll.
Men,
men
ett av mina problem när jag spelar liksom beta eller den här typen av spel överlag, det är liksom så här, typ, okay, men du ska utsamla resurser och du ska liksom få bättre gear. Varför? Är det bara för att du ska ha bättre gear? Är det liksom den drivande liksom, punkten här? Att det är bara att du ska bli bättre? För att om man liksom tänker andra resurssamla spel, typ, vi spelade jättemycket H1Z1 för typ 12 år sedan.
Mm.
Och då var det så här, samla resurser och bygga bas för att överleva. Det var liksom det, då är det ändå helt okej. Eller typ Minecraft, du samlar resurser för att du ska kunna bygga. Liksom. Varför samlar du grejer här?
Jag har ju inte kommit så långt.
Den längsta pausen. Ja, du har en poäng.
Men alltså, jag spelar ju spelet mera för typ gameplay-loopen mer än liksom the end goal så sett. Sen vet jag att det finns ett form av prestige-system så man kan, när man levelat upp sin karaktär och det kommer en sån här expedition och man har, så kan man skicka iväg den, så får man lite bonusar till nästa, men vissa andra saker resettas och sånt. Jag har inte riktigt kollat exakt vad det är man får för superbonus, men progression i sig är mera målet. Liksom, nu har jag den här grejen, nu kan jag göra den där saken. Nu är jag bättre på att leva den här grejen. Nu kan jag besöka en night raid. Så jag får bättre saker nu. Jag kan uppgradera min workbench och sådana saker. Så det är mera en... Det är mera en progression loop vad gäller gear i sig. Men jag spelar det mera för att jag tycker gameplayen är kul. Jag tycker om att smyga runt i den här världen och undvika robotar. Eller försöka planera en ambush med Oliver och sånt. Jag tycker den loopen är ganska kul. Men när man är mera en goal-orienterad, så liksom, okej, jag bygger upp till det här, då kan jag se att vissa kanske bouncer av spelet lite mer.
Jag börjar känna ditt end-goal med att spela Battlefield, Jimmy?
Ja, men du tävlar ju, då vinner jag ju. End-goalet är att vinna.
Ja.
Mm. Det är punkt, liksom, det är liksom en tävling. Så att hoppar jag in i en multiplayer-match så går jag in i den för att vinna. Inte bara för att jag ska skjuta folk liksom. Och sen så bara, men jag kan låsa upp den här suppressen till det här vapnet och sen är jag nöjd. Utan nej, jag vinner först och sen får suppressen komma i andra hand. Så det är väl, ja,
men
det
om du inte dör så vinner du i princip.
Ja, men det finns en miljon andra spel jag kan skjuta i liksom. Det är väl lite så jag känner det, jag har upptäckt liksom att det är det här spelet liksom inte, alltså den här typen av spel, jag gillar inte dem på grund av det. Det är liksom för det, finns det någon story att följa då? För det kan ju också vara en sån grej.
Det finns en form av story. Som sagt, den är inte extremt in your face. Men det finns en story. Om viss
ingen borde spela Ark Raiders för att hitta en story. Liksom, att följa. Alltså, storyn är där för att stödja liksom, varför du gör vad du gör i princip.
Ja, ah.
Mm. Men det är ingen princip drivande komponent, liksom.
Nej, det är mera treats för spelaren.
Mm.
Det är inte som Destiny, till exempel.
Det är liksom flavor. Flavortext. Ja. Liksom kontextualisering av världen. Och...
Ja, och sen till exempel när man låser upp ett jag tycker om när man låser upp ett nytt område. Så kommer en liten introduktionsvideo där det är karaktärer i världen som pratar om det nya området, till exempel. Och de delarna tycker jag är ganska... faktiskt hyfsat välskriven. Jag tycker de är ganska intressanta. Och så. Men ja, det, om man förväntar sig liksom, låt oss säga Destiny Peak berättande, så ska jag säga att Ark Raiders inte är där. Nu, jag hörde det där. Jag hörde det där. Destiny har faktiskt en ganska bra story när den är som bäst.
Jag har spelat Vanilla Destiny 1. Jag spelar Vanilla Destiny 2.
Du har missat så mycket.
Ja, men vet du varför? För att Vanilla Destiny 1 och Vanilla Destiny 2 hade ingen jättespännande story.
Jag har här en... hur lång är den video från...
sju timmar eller något.
Complete story.
Tänker ni inte kolla på en 7 timmar lång video om Destiny 1 lår?
Jag har glada nyheter. Den senaste versionen av den videon är 10 timmar.
Oh my fucking god. Jag kan hellre se om hela Sagan om ringen-trilogin och få faktiskt en bra film. Än att liksom kolla på den 10 timmar Destiny lore-videon.
Jag har faktiskt börjat kolla på den.
Oh my fucking god, Oliver.
Och jag bara somnar liksom 40 minuter in varenda gång. Jag kan liksom inte... Jag är inte mottaglig för storytelling i det formatet. En snubbe som bara berättar om saker liksom. Jag bara...
Ja, men speciellt inte om Destiny. Liksom jag kollade på någon lore-video om Elden Ring. Det var rätt så intressant. Men den var inte 10 timmar heller, Adam. Det är liksom skillnaden.
Det finns långa.
Ja, men då följer man fel personer. Här är kondenserat ner hela Elden Ring-låren på typ 45 minuter. Man bara, ah, perfekt. Som ett tv-serieavsnitt.
Men okej, okay, men to be fair. Bives video går igenom allt. Bokstavligen allt. Hela tidslinjen och allting som händer i alla expansioner.
Jag lovar dig att är man lite liksom aggressiv med saxen så kan man få ner den 10 timmars
video. Men då får man inte med alla detaljer. Då får man inte med alla loreböcker.
Någon har gjort ett dåligt jobb när de har gjort den videon alltså. Det är liksom...
Varenda jävla Grimoire entry liksom.
Ja, men alltså, ta och titta på den videon. Du, titta på den så får du se, det här kan jag klippa bort.
Men så här, jag kan inte Destiny tillräckligt mycket bra, men liksom bara rent så här att man kan korta ner. Det behöver inte vara 10 timmar långt. Det är insane.
Jo, alltså min favoritvideo med Elder Scrolls 4 Oblivion är 12 timmar lång.
Ja, men du ser, du har ju liksom någon form av fetish här med liksom de här.
Det är jättebra att sova till.
Ja, men det förstår jag. Jag tror också att jag hade kunnat somna till en 10 timmar lång Destiny-video. Jag tror jag kommer kanske 2 minuter in och sen är jag dött.
Jag har hittat en YouTube-video som jag brukar köra igång när jag ska sova. Det är en snubbe som in-world i princip går igenom alla Elder Scrolls-spelen och recenserar ins att sova i.
Ja, men det är ganska kul. Ja, men sådana grejer är ganska kul. Det var ju som han, den här killen som du tipsade med om, han som går igenom så här olika aspekter av spel och förklarar, du vet, så här powerlines i GTA.
Ja.
Jag såg en video där han gick igenom om vattenflödet i Witcher 3s liksom, floder och sånt är realistiskt. Och de liksom gick igenom och sa, men okej, den här floden är typ i ett träsk och det här har varit så här innan och då beter vattnet sig så här och det var liksom skitintressant, men då lär man sig också någonting om den riktiga världen och inte bara om Witcher 3, för man utgår från, man kollar på aspekten, så här fungerar det i Witcher, hur fungerar det på riktigt, och liksom hade det stämt överens tillsammans, så det är faktiskt riktigt kul.
Ja, det är en av mina favoritkanaler. Är det Annie Austin tror jag han heter?
Ja, precis, och de är inte 10 timmar långa, Adam, de är rimliga längder.
Jag tror hans senaste video är nästan 30 minuter och sånt när han jämför flygplatserna i GTA-spelen.
Ja, se. Det låter jättetråkigt, men det är superintressant att titta på.
Ja, alltså, och det är bland de bästa videorna som finns.
Ja, men det är verkligen, man bara och sen, så här fungerar en flygplats på riktigt, och man bara, de har gjort liksom, det är ett ganska stort liksom, research-arbete när du gör spel för det första.
Mm.
Och så ses att det ska vara typ realistiskt. Men liksom, nej, men det är bra. Jag rekommenderar den Witcher 3-videon faktiskt om hur floden och sånt funkar. För det var väldigt såhär, man bara, okay.
Oh ja, det var jättebra. Väldigt, Men jag tycker du kan skaffa Ark Raiders och spela med mig. Eller man kan spela i grupp på 3.
Jag kommer inte skaffa Ark Raiders.
Då får vi swisha dig också.
Alltså jag har typ inte tid ens att spela Ark Raiders. Det är liksom, jag har, alltså den här hösten, jag tror jag aldrig har klarat ut så här lite spel, för jag börjar bara på nya hela tiden.
Jag har varit jättedålig på att klara spel i år jämfört med de 2 senaste åren.
Det är liksom, den här hösten är helt galen, och det är liksom, jag hinner inte spela det jag vill spela. Det är liksom fortfarande Hollow Knight Silksong, och det är Ghost of Yotei, och det är, fan, vad mycket det är att spela hela tiden. Jag har liksom inte Pokémon. Alltså, Luigi's Mansion börjar också på. Varför börjar jag på det? Jo, för jag vill testa hur det känns. Och nu vill jag spela det också. Så att, ja, det är lite jobbigt.
Ja. Men jag har kul i Ark. Oliver, har du kul i Ark?
Jo, men jag har inte kul i Ark. Men jag tror att jag är lite på... Jimmys sida. Jag känner lite som Jimmy att jag tror inte att den här genren är något som egentligen tilltalar mig så mycket, för att det känns som att vi kanske har kört, jag tror vi har kört 11 rundor du och jag ihop nu.
Något sånt.
Och enda anledningen till att jag vet det är för att jag kollade innan vi körde sista igår. Mm. När man skulle låsa upp nästa del av kartan liksom, och det var 12 rundor och jag behövde en till. Och jag känner att det som, så en sak som jag var lite orolig för, som visade sig inte vara ett problem egentligen, var att jag tänkte att man kommer springa runt här och loota, och sen så kommer liksom en sexåring och skjuter mig i bakhuvudet liksom helt oprovocerat, och så är liksom all progress liksom förstörd. Det är faktiskt mycket vanligare att man möter andra spelare i världen och de inte vill slåss. Man kan liksom, så man kan typ emota till varandra, bara don't shoot, typ bara hej. Och det är många gånger som folk liksom ropar bara hello raider, ungefär som att bara jag är här, liksom, jag är inte farlig, låt mig vara. Vilket har känts ganska trevligt, för att det gör liksom att världen känns mer levande, och liksom det är inte bara liksom slödder som vill döda dig för liksom strumporna du har på fötterna. Samtidigt som att det liksom ändå inte riktigt tar bort den här tensionen liksom, att jag litar inte riktigt på dig, så jag håller koll på dig liksom när vi är liksom i ett område tillsammans med en annan grupp. Mm. Och vi har liksom presenterat oss och liksom, och vi har sänkt våra vapen. De kan ju ändå liksom när som helst bara bestämma sig för att skjuta ihjäl dem ändå. Så att liksom det är ändå så här lite spännande när man möter andra spelare. Så den aspekten tycker jag fungerar bättre än vad jag väntade mig. Men det är ändå lite så här liksom att varje runda är att vi går in, vi går till ett hus på kartan, vi plockar på oss allting som finns där. Och jag har ingen aning om liksom, det finns så jävla mycket grejer att kunna plocka på sig. Du har liksom massa olika sorters wires, massa olika sorters moderkort och massa olika sorters liksom, alltså allt skräp du kan tänka dig. Jag vet inte, det måste vara hundratals olika sorters items och resurser att plocka på dig i världen. Och jag liksom, jag har ingen aning om vad som är värt att plocka med sig eller inte värt att plocka med sig. Jag bara antar att allting har ett syfte. Och jag plockar på mig så att jag har fullt i mitt inventory, vilket händer ungefär 5 minuter in på den här halvtimmes långa rundan varenda gång. Och så spelar man ju med Adam också. Han gillar inte att ta risker. Så att när vi har fått ett par grejer, så säger han, men vi går och extraktar nu. Jag bara, okej. Och så liksom kom han ut där och bara, du fick liksom lite typ Tupperware-lådor, och du fick lite gamla gummislangar, och du fick lite blabba. Och jag bara, alltså jag känner inte att jag gör någon form av progress liksom.
Jo, det gör du. Du får progress.
Jag gör ju det i och med att jag liksom, så man har alltid liksom uppdrag som man får från NPC:er liksom. Och det är allt från att man går in i det här och lootar 3 containers. Och så får man det, och så gör man det, och så går man tillbaka och så rapporterar man in det här questet, och så får man lite extra skräp av den här.
Det finns ju lite mer involverande också. Till exempel det finns en viss linje av uppdrag som jag skulle klassa mera som huvuduppdragen. Och det är de som börjar ungefär som tutorialuppdrag, som att peka ut vad sån här Raid Depot är. Du vet, blue tarp antenn, du ska upp och reparera den, då vet du hur en sån ser ut. Och sen liksom så. Men framförallt också, även om man dör, man får ju erfarenhetspoäng, och erfarenhetspoäng låter en levela upp, och att levela upp gör också att man får mer fördelar till nästa gång och sånt. Så oavsett om man går in och får bara lite skräp, eller får en massa, eller till och med dör, man har alltid någon form av progression. Det är inte som... det är inte som typ Tarkov, där man liksom, nu dog jag, nu förlorar jag allt som jag inte hade en försäkring på i princip.
Och jag förstår att, det är klart att jag gör någon form av progress varenda gång. det är som sagt liksom att även misslyckade runs resulterar i att man får XP, och den XP:n kulminerar sen i skill points, och skill points gör liksom att du kan luta snabbare, eller du kan röra dig snabbare, eller du får mer stamina och alla de här grejerna. Det är ju liksom objektiv fast progress.
Mm.
Men jag har aldrig... Jag känner liksom när ett spel helt och hållet i princip baseras på att du ska ut och hitta loot. Och då känner jag liksom att det är inte nödvändigtvis ett problem, men det är liksom för mig så är liksom bara jag vet inte vad jag känner om detta. När jag aldrig hittar loot som är bara nice, det här var spännande att hitta. Allt är liksom bara random skräp för mig. Men jag hittar aldrig liksom coola vapen.
Nej, men alltså det är där sånt till exempel events och night raids och sånt är.
För som du aldrig vågar göra.
Ja, men det är för att vi behöver bygga upp oss först. För att gå in med typ level 1-vapen i typ ett spelläge som säger ja, det här är svårt. Liksom, det är liksom, ja, vi ber ju om att dö.
Och jag märker det att de två gånger som jag har försökt liksom ta mig an en större fiende så då slutar det oerhört med att vi blir knullade. Alltså man blir verkligen överkörd. Så att jag förstår vad du menar. Alltså det är ju befogat att bara nej, det där gör vi inte. För vi kommer inte klara det. För att det är man liksom petar på dem och så bara puff, one-shotar de dig. Liksom. Jag bara, men vad fan? Vad är poängen liksom? Alltså,
för att när vi byggt upp oss så kommer vi kunna ta oss an dem.
Jo, men man behöver bra grejer för att...
Jo, men okej. Okay. Vi kan... De vapen vi har, de kan vi reparera och uppgradera med workbenches. Uppgradera workbenches kan vi uppgradera mer. Och vi kan även sätta attachments på dem. Så vi kan ju få bättre saker och göra bättre saker. Men vi behöver få saker för att kunna göra bättre saker.
Jag förstår det. Och det här är ju liksom en annan grej som är ett problem för mig med de här spelen. Och som sagt, det är inte en reflektion över det här spelet, för att det är bara så den här liksom subgenren av spel fungerar. Att de grejer du har med dig när du dör, förlorar du för alltid. Men bortsett då, för att du har en safe pocket. Där kan du lägga, ifall det är någonting som bara jag hittar den här och jag vill absolut inte förlora den, då kan du lägga den där. Så du kan lägga ett föremål i en safe pocket. Men allt annat är liksom ständigt liksom i risk att bli helt förlorad. Och då känner liksom, ifall jag ska lägga massa resurser och energi på att liksom crafta eller köpa ett jättekult effektivt vapen som jag sen då liksom bara kan förlora på ren jävla otur. Jag tror att det är en sån grej som bara hade fått mig bara, jag vill inte spela mer då. Liksom, om jag förlorar den liksom gear jag jobbar jävligt hårt för att få tag på. Men det är för att alltså, jag tycker att spelet är det känns extremt välpolerat och välbyggt, och det låter extremt bra, och det ser väldigt bra ut, och det flyter på riktigt bra.
Unreal Engine 5, multiplayer, flyter på jättebra.
Ja, och det är liksom, kontrollen är smart utformad. Liksom ditt inventory så är ganska lätt att navigera, och att liksom pinga olika saker och förmedla information utan liksom att chatta med folk i din grupp är väldigt lätt, och det bara känns bra att spela, vilket gör jättemycket. Och det är liksom rent estetiskt ganska spännande värld. Det känns som att det finns grejer att utforska och hitta liksom överallt.
Det känns som en coolare, typ mer uttänkt version, typ det här Generation Zero. Tycker jag.
Ja, det har jag också hört folk jämföra det vid. Men Generation Zero var väl en stor öppen värld du sprang runt i. Det är mer typ DayZ och dem.
Ja, det är mer åt det survival-hållet. Men jag tänker liksom rent estetiskt.
Mm. Ja, men jag gillar verkligen stilen på spelet. Jag tycker det ser väldigt spännande ut. Jag hade ju hellre dock haft typ ett single player story baserat spel typ.
Ja. Nej, mm. Men det går att spela. Det går att spela.
Ja, jag vet. Men det går att spela själv med den förutsättningen att varför gör jag det här? Jo, för att få bättre gear, vilket jag inte tycker är speciellt kul.
Du borde spela med oss. Så har du kul ändå.
Ja, men jag har så mycket att spela av den. Mycket att spela.
Det verkar ha gått rätt bra för de här initiala bursten av sales. För att jag tror att bara 5 timmar efter att spel släpptes så hade det brutit sig in på topp 10 av liksom best selling games by revenue.
Ja. Vi får se hur spelet håller sig igång sen.
Över tid, ja, precis.
Ja. För det är inte jättemycket cosmetics i spelet. Det är ganska sparsmakat till en början.
Det är inte heller free to play.
Nej, det är inte heller free to play. Men det är inte Helldivers 2 heller.
Nej, precis. Men Helldivers 2 är inte heller meningen att det ska vara deras forever game. Så att det är liksom...
Nej, men det är ett live service.
Jo, ja, absolut. Det kan ju vara live service. Men det behöver liksom inte vara Fortnite.
Detta är tänkt att vara Embarks liksom kassako för all framtid. Jag tror att jag läste det en dag att de har 2 nya projekt under utveckling också.
Ja, och de har ju The Finals också som är free to play.
Jag borde hoppa in i The Finals igen, det var länge sedan. Det kördes bra.
Ja, men The Finals var väl rätt så kul. Jag kommer inte ihåg varför vi slutade spela. Vi spelade inte så mycket.
Säkert annat spel som dök upp.
Säkert, men det var också så här typ att det var vissa grejer som var lite oklara med The Finals, vet jag, när vi spelade. Ah. Så att det var liksom
jag har installerat The Finals igen, så jag är redo att testa det någon gång och bara se hur det känns idag.
Mm. Nu spelar vi mest Battlefield.
Ja, jo. Mm. Jag har inte spelat Battlefield på några dagar.
Har ni testat Battle Royale-läget?
En gång. Sen sa Oliver, nej!
Nej, jag gillar inte Battle Royale-lägen.
Jag förstår inte!
Men vi spelar jättemycket Apex Legends tillsammans. Var inte du med på det, Oliver?
Jag spelar en del Apex Legends och det är det bästa Battle Royale-spelet. Bortsett från Tetris 99.
Ja, men det är faktiskt sant. Ja.
Men det är bara liksom, det känns och spelas lite som Titanfall och det känns jävla bra.
Mm.
Och jag menar Battlefield, det här nya läget,
Red Sec
eller vad det heter.
Ja.
Ja, alltså som sagt, vi spelar bara en runda och för att jag bara, nu kör vi Conquest igen. Men det var du och jag och Filip, va?
Ja, och jag tror, var din bror med också? Var det 4?
Nej. Vi hade ju en random med oss.
Ja, vi hade en random, så var det.
Och det har liksom att man kan, hur fuck vi... söndag morgon. Men det dyker upp liksom uppdrag under liksom, ska man säga, din session att göra. Så att det handlar inte bara om att springa runt och liksom plocka på sig ammo och sen sitta i ett hus och vänta på att resten av spelarna kommer in. Det finns grejer att liksom investera det i. Och det finns, vi fick tag i en Abrams tank vid en tillfälle. Den fick inte leva så länge, men så det har ju lite liksom Battlefield. Alltså det känns fortfarande som att man spelar Battlefield liksom.
Det är bättre än deras andra försök de gjorde.
Ja, jag spelar
aldrig. Jag testar aldrig ens det.
Nej. Ja, jag körde någon match det och det var horribelt, vill jag minnas. Det var liksom inte kul och det var så här, bara... Men jag har kört några runder Red Sec och det är helt okej. Okay. Det är inte så här att men nu kör vi det här, nu är det liksom de vanliga Battlefield-lägena liksom bye bye, utan det är liksom det är ett lite annorlunda sätt att spela Battlefield. Och jag har typ spelat duos med Robin då. Mm. Och det är ganska nice liksom att bara springa runt 2 pers och sen så försöka liksom möta andra. Och just med tanke på att det också känns som Battlefield, så gör det också att för många av de här jävla Battle Royale-spelen, speciellt när de är liksom nya, de känns, alltså det känns weird att skjuta på folk för att det fungerar inte riktigt som det gör i liksom huvudläget. Då. Så Warzone känns ju inte riktigt som att spela COD. Och typ PUBG och de grejerna känns ju också lite weird att skjuta på folk, medan det här är liksom Battlefield. Och visst, man kanske har lite mer liv, man kan ha armor och sådana grejer, men det är ändå så att kan du skjuta i Battlefield så kan du skjuta i liksom Red Sec-läget också. Mm.
Det var lite saker som jag bara, måste det vara så här likt Warzone? Sån liksom, det är typ samma animation, man stoppar typ sköldar ner i skjortan och skit. Jag bara, måste det? Okej, jag förstår varför, men... jag stör mig på att de här spelen i den här genren apar efter varandra så mycket hela tiden.
Mm. Jo, men det förstår jag. Ja. Och sen också det att det är olika delar av kartan som är upplåst i olika matcher. Så att det är liksom inte... Du har liksom inte tillgång till hela kartan heller, utan här liksom eldringen då som blir mindre och mindre, alltså den har olika startpositioner också. Så att det är inte alla delar av kartan som är öppna varje match, vilket också gör det lite annorlunda.
Lite variation.
Ja, och sen just att du kan liksom hitta vehicle keycards och ska kunna få tanks i slutet och sånt. Men hittills av de matcherna som jag har kört så är det ju inte så att men den här tanken i slutet så ni kommer ju lätt vinna, utan det verkar vara de som håller sig i ytterkanten och jobbar sig liksom inåt men inte går in i mitten. Jag och Robin har haft problemet att vi ofta hamnar liksom mitt emellan typ flera squads. Det är så att vi kan ha typ en squad som sitter och skjuter på folk. Liksom man bara, men okej, då rör vi oss ditåt bara för att se vart de är, så kan vi plocka ut någon. Och så fort vi avlossar ett skott så är vi typ omringade av flera olika squads. Så man bara, men varför händer inte det här någon annan? Du vet, varför händer det oss? Vi har inte vunnit någonting än, men vi har kommit ganska långt ett par gånger. Men, men jag ser mig liksom inte att säga att men nu kör vi bättre realmassor, utan det är fortfarande roligare att spela de andra lägena.
Nej, jag ser det som om det man kan hoppa in då och då. Särskilt man ändå redan har Battlefield installerat. Så liksom, fine.
Ja, precis. Det var ingen annan launcher på det här.
Nej, man kan köra free to play separat, men
du lär nog behöva ladda ner Battlefield 6 ändå.
Ja. Det var för mig det är något sånt. Och ladda ner ett paket där också, ja. Men den nya banan var jättedålig.
Jag har faktiskt inte spelat den, tror jag.
Vi körde den och vi bara, Jimmy kommer hata den här, för den är superplatt och massa snipers överallt.
Ja, hata snipers.
Det är inte omöjligt att bli snipad från en sniper som sitter i deras liksom spawn i basen. Den är så platt.
Det är någon sämsta Battlefield-banan jag spelat på länge.
Ja. Nej, men det är ju ett återkommande problem med Battlefield 6, det är det att de har liksom, de har verkligen tryckt ihop slagfältet. Det är liksom, det finns inte mycket avstånd, alltså även när man typ kör breakthrough eller rush, de är liksom mer actionorienterade lägena, så är det verkligen så att det är väldigt liten yta att slåss om, och det är svårt att flanka på grund av det, för du har folk överallt. Om man jämför liksom med tidigare Battlefield så var det ju ofta så att men alltså nu kör vi en rushbana här och vi kan gå och flanka på vänstern, och vi vet att oftast brukar det inte vara folk här, eller för det är tillräckligt mycket avstånd till liksom den riktiga actionen, så att man liksom, folk behöver tänka lite annorlunda, medan här är det ofta så att vi vill ha alla, de ska liksom vara i action hela tiden, och det gör det lite jobbigt. Speciellt nu, vi har kört en del breakthrough de senaste dagarna faktiskt, och där är det ju väldigt mycket action. Och det märker man ju liksom på de banorna som har en punkt att ta över. För att breakthrough fungerar så att du har liksom, oftast där är det två punkter. Du måste hålla samtidigt för att ta över en sektor. Och på vissa banor så är det en. Och då är det liksom så här, men då har vi liksom 30 pers som potentiellt då kan sitta på den här punkten. Vilket gör det väldigt svårt för oss att komma in och ta över. Och sen är det ju vanliga problemet som Battlefield 1. Du har massa, liksom hamnar i lag som bara ska sitta som snipers. Då kommer ni inte vinna. 2. Folk går inte in och kappar. Liksom, du kan ha hela laget runt den här ringen och så är det ändå bara typ 2-3 stycken av ens egna spelare som är inne och försöker ta över. Vilket är så här bara, men nu får ni för fan bara springa in. För att folk vågar inte. Det är liksom ingen som tar det steget till att men nu kör vi faktiskt för att ta över objektivet mer än att jag vill bara stå och döda folk. Men det är bara så där.
Den banan typ som fungerar bäst generellt sett utifrån det jag spelat i Battlefield 6, det är typ Operation Firestorm, och det är för att en Battlefield 3-bana.
Ja, men precis. Och då är inte det en av de bättre Battlefield 3-banorna heller.
Nej. Men den hade i alla fall fortfarande designspråket från det spelet. Och det känns genast annorlunda jämfört med många av de nya banorna.
Ja, man liksom, det finns ganska så naturligt cover. Liksom det här, liksom, för den banan är ju rätt så platt.
Den är ganska platt. Det är typ en stor kulle-ish.
Ja, men du har liksom ändå ställen att gömma dig på. Du kan liksom inte få överblick helt och hållet och sådär.
Striderna är ganska utspridda.
Ja, trots att den är rätt så smal också. Så att... Men. Så kan det vara. Jag har spelat Dragon Quest 1 och 2 och så HD 2D remake vad de nu kallar dem.
Just det.
Så jag spelar ettan egentligen. Och så här, jag har ju bara spelat Dragon Quest 11 tror jag det. Eller Dragon Quest 12 tidigare. Så att det är liksom det är en serie som jag absolut inte har spelat mycket av. Men det är liksom tillsammans med Final Fantasy så är det liksom det här liksom den japanska rollspels liksom serien som är liksom störst. Alltså i Japan är Dragon Quest så himla stort så att de har ju typ haft så här, när det släpps ett nytt spel så är det typ en nationell liksom ledig dag. För att det är så stort. Och nu har de gjort så här om det första och andra spelet då i deras nya då 2D-HD som de kallar det. Eller HD-2D. Och trean kom ju förra året. Och det här är då liksom och det är en prequel till första spelet. Så att det här är liksom den trilogin av spel då, så att det har jag spelat. Och de har liksom lagt till lite nya så här story-sekvenser och sådana grejer. Så att det finns lite nytt innehåll även om det är liksom första spelet då egentligen. Och det är rätt så kul. Man märker ju att det är väl här någonstans liksom som man börjar forma sig. Okej, men hur ska den här typen av spel se ut? För att till skillnad från många andra rollspelare den här typen så är man ju liksom ofta ett party av folk. I det här spelet är du en person. Och du liksom kör bara med en person. Och det är de här turordningsbaserade sidorna på det. Så det gör ju att det är väldigt mycket annorlunda. För du har helt plötsligt, du har liksom inte en healer, du har inte en som är jättebra liksom som tank och du har inte någon som är jätte liksom bra på att försvara och buffa och sånt, utan du gör allting själv. Och det gör ju att din gubbe är ju också lite starkare, i alla fall till en början liksom, att man känner sig verkligen sån här stora liksom riddaren som ska typ rädda världen. Och sen så blir det jättesvårt mot slutet. Det är väldigt konstigt balanserat, för att typ vanliga fiender och sånt går att ta på två hits liksom, och du dör inte av dem. Och sen så kommer du till någon boss och sen så blir du helt överkörd. Och den typ kör buffs och den typ gör massa magier, så du kan liksom få sitta i så här flera sekunder bara så här, titta på när bossen attackerar och gör liksom sina jävla drag innan man får göra någonting själv. Vilket blir väldigt frustrerande. Och sen så kan du ju buffa dig själv också, men det är bara att de det är också random hur länge de håller i sig. Det är inte så att ah, men nu kör jag den här buffen så kommer det hålla i 5 drag. Utan det är så att nu kör jag den här buffen. Jag får hoppas att den håller lite längre. Så att man kan göra grejer. Så att det är liksom sitter jag och stångas med. För spelet är inte speciellt långt. Jag har väl spelat en 11 timmar eller någonting sånt. Och jag är i slutskedet. Vilket också är ganska skönt. För den här typen av spel brukar vara jättelånga. Liksom. Det är inte ovanligt att de är så här 40, 50, 60, 80 timmar långa. Och det här ska, liksom originalet kan du klara på typ 7 timmar. Och nu har de lagt till lite grejer, så nu kanske man kommer klocka in på 15-20 om man liksom vill göra massa extra grejer. Så det är ju skönt. Men jag känner bara liksom att det är vissa frustrationsmomenten. Liksom att man liksom, att grinda levels är inte alltid jätteroligt. Och speciellt inte liksom när det sker på flera bossar i rad. Liksom, okej, men jag tar alla fiender i mitt område väldigt enkelt. Så kommer man till bossen och så är det en jävla liksom stoppkloss bara. Så det är lite jobbigt. Men det är kul att liksom se de här äldre spelen. För att jag spelar även Final Fantasy Tactics The Evilish Chronicles. Jag tror inte jag pratade om det på podden för några veckor sedan. Liksom, och det är också där typ en, jag ska säga, det är som ett kultspel av Final Fantasy att du har det här liksom strategirollspelet. Och också kul liksom att få spela ett sånt spel som man har hört talas om så himla mycket men aldrig liksom haft chansen att spela. Och så få se vad liksom är någonting. Speciellt Final Fantasy Tactics, för det var verkligen så här mycket, alltså man brukar ofta, jag brukar ofta tänka på så här äldre spelare, men de var inte så sofistikerade, du vet, storymässigt, och du vet, det är liksom, jag kände att man började liksom utforska storybaserade spel mer liksom mot andra halvan av 2000-talet, även om det inte stämmer. Man har gjort massa grejer med storyspel tidigare också, bara att man inte har känt till dem, men Final Fantasy Tactics var ju rätt så mörkt ändå. Det var liksom så här, typ, de här jävla sprites, och det var någon jävel som bara, typ, bara körde något svärd i någon annans mage, bara nästan så spruta blod typ, och man bara, men herregud, det här är ett spel från 97 liksom. Ja, men så det är kul. Och jag, så det är kul att spela med äldre spelen, och jag kommer ju, jag ska ju recensera Dragon Quest, så att jag kommer ju spela också tvåan, men sen lär jag ju hoppa på trean sen också eftersom de hänger ihop då. Så det är lite vad jag har hållit på under veckan. Hade ni spelat något?
Får jag bara läsa en rolig grej?
Ja, visst.
Inte för att bli så här politiksnack igen, men alltså jag fattar. Donald Trump skrev detta på Truth. Igår, den 1 november. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria and may very well go into that now disgraced country guns a-blazing to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I am hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. If we attack, it'll be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thug attacks on our cherished Christians. Warning the Nigerian government, better move fast. Jag bara, alltså, jag har ingen aning om vad som händer i Nigeria. Det heter Nigeria på svenska, va?
Ja, det stämmer.
Ja. Det kanske händer liksom fruktansvärda brott mot mänskligheten där, jag har ingen aning, men jag bara tycker det är hilarious att vi har liksom en president i USA som säger att han ska gå in i ett land guns a-blazing.
det är ett ganska sjukt uttalande överlag, för att det har, alltså det liknar lite den retoriken som hade att USA skulle bekämpa kommunismen.
Men liksom också att bara för några veckor sedan så bönade han om att få liksom fredspriset.
Och det är också en säkerhet. Men han bönade och ber om fredspriset enbart för att Obama fick fredspriset.
Mm. Ja, det är en egen grej liksom, för honom.
Det är liksom den anledningen. Men det är ändå sjukt liksom att säga att men okej, kristna dör och då ska vi gå in dit som kristna då och liksom...
Det har gått några hundra år utan ett bra korståg.
Ja. För det finns väl ingen officiell religion i USA heller, va? Det är väl religionsfritt, tekniskt sett.
De har ingen state religion, har de inte.
Nej, för de har ju heller inte ett officiellt språk egentligen.
Mm.
Har jag för mig.
För mig har jag hört något sånt också.
Ja, men det får vi hoppas inte händer. Liksom. Det är fruktansvärt om det sätter liksom någon form av president. Liksom, att okej, men det är inte kristna här så att vi... In. Jag vet inte heller om...
Rooten, tooten, and shooting.
Ja, gud.
Ja, det är Nigeria. Jag fick för mig att det var Nigerien. Men,
nej, det är Nigeria.
Nej, det är inte.
Nigerien har jag aldrig hört. Jo, men vi har ju faktiskt också spelat Outer Worlds 2. Eller lite i alla fall. Vi har börjat på The Outer Worlds 2.
Sälj mig på Outer Worlds 2, för jag var inte jätteförtjust i ettan.
Vad var det du inte gillade med ettan?
Jag tycker att storyn inte var jättebra. Jag tyckte det var en ganska medioker pastisch av kritik mot överdriven kapitalism och sånt.
Jag kommer fan inte ihåg storyn i ettan, så jag kan liksom inte säga så här, men det blir jättebra sen, utan nej. Jag minns inte så mycket av storyn i ettan. Jag tycker premissen är rätt så spännande i alla fall i början av Outer Worlds 2. Så det börjar att du är ute på något uppdrag. Där en av dina besättningsmedlemmar förråder dig. Vilket gör liksom att... Ja, och den här personen räknar med att dö är att göra det här. Det var liksom att tänka, nej men vi ska typ spränga den här basen nu och vi alla kommer falla med det här och ingen av oss kommer överleva. Men det är det jag tror på typ. Och sen så alla dina besättningsmedlemmar utom en dör, blir jätteskadad, du blir infryst i någon kryokapsel så du är borta i 10 år. Och det är då spelet börjar och då är liksom, och då visar sig att den här besättningsmedlemmen som förrådde dig lever också, överlevde också den här explosionen, så att uppdraget nu är liksom att vi ska hitta den här personen. Och det är så långt jag har kommit typ. Jag är på en planet nu där vi har liksom sett där det är den sista whereabouts liksom.
Okay. Ja, det är exakt det samma system som i ettan.
Vad för system?
Är det den här Halcyon system som i ettan?
Det vet jag inte.
Ja, du tänker solsystem.
Jaha, solsystemet. Okej. Okay. Nej, jag vet inte.
Ingen
aning.
Jag är på
Paradise någonting.
Okej. Okay.
Vilket jag tyckte lät som någonting från första spelet, men det är inte samma planet som jag har varit på tidigare. Så jag vet inte om det är exakt samma system. Och jag vet inte hur liksom det här hänger ihop med första spelet än, för att jag har i princip spelat 1,5 timme och börjat göra lite uppdrag liksom och så, och hoppat in. Och hittills tycker jag att det är rätt så trevligt. Det är liksom deras take på Fallout egentligen. Det jag har lite svårt med att göra, och det jag tycker känns liksom lite mer i det här spelet hittills, är det att premissen börjar till en viss del vara rätt så allvarlig, och sen så har du liksom typ dialogval och hur karaktärerna beter sig ska ju ändå ha lite det här, du vet, humoristiska.
Mm.
För det var ju så mycket, första spelet skulle ju vara liksom roligt. Det var ett roligt spel, och jag tycker inte det landar riktigt här. Och jag minns inte om jag tyckte att det landade i första spelet heller, men det är så här att okej, men nu har vi en ganska allvarlig situation här, och sen så kan jag liksom välja att säga något som är, alltså de dialogvalen jag hade att välja med var antingen liksom dum i huvudet till att vara liksom lite edgy. Och det var så här, jag känner inte att något av det här passar liksom, så att jag klickar inte riktigt med hur min karaktär beter sig heller, så att det får man ju se hur det utvecklar sig också.
Mm. Ja, det är lite den humorn som genomsyrar allt som var, gjorde det problematiskt för mig att tycka om det första spelet, för att liksom bara, måste verkligen folk vara så dumma att de inte ens vet vad näring i mat är bara för att den här storyn ska make sense? I don't know. Det är så, ja.
Ja, och tittar man liksom på Fallout har också väldigt många så här liksom väldigt plojiga grejer i sig.
Mm.
Och det kommer jag ihåg, det var orolig för Fallout-tv-serien. Jag bara, hur ska det kännas om det ska liksom vara lika plojigt emellanåt? Vilket jag tyckte att de gjorde jättebra. Alltså det blev liksom, jag känner inte att det aldrig blev konstigt liksom i tv-serien.
Och jag tycker det funkar även att, i serien.
Mm. Ja, och jag tycker även det funkar till viss del i spelet också emellan varven. Men det är samtidigt är det så att det är inte så här för storyn man alltid spelar Fallout liksom. Men här känner jag liksom att det kan nog vara det är en liten uppförsbacke för att det ska landa väl. Och jag antar att det kommer bli bättre när man liksom har en större besättning och man lär känna de karaktärerna mer. Så att jag är väl positivt inställd till spelet än så länge, men jag måste ju komma längre. Liksom. Jag hoppas ju bara att det här spelet inte är typ 40 timmar långt, utan att precis som förra spelet, det är lite kortare.
Det är också ett spel som inte är jättebra till PS5 Pro, tydligen. Så jag bara hopp.
Vilka spel är bra till PS5 Pro, Adam? Det här är ett återkommande problem.
Ark Raiders är bra till PS5 Pro.
Men är det Pro-patchat eller är det bara för att det är starkare maskin?
Det är Pro-patchat. Ah. Men det enda de gör är typ, de har ökat några grafikinställningar. Typ.
Ah, okay.
Och högre internupplösning.
Som på PC. Men,
ja.
Men vad känner du så långt då, Oliver, på Outer Worlds 2?
Jag känner lite som du att det är en okej premiss. Jag tycker om humorn i spelet. Jag gillar hur liksom det är presenterat. Jag tycker att det känns polerat på ett sätt som ettan inte gjorde. Det har ganska enjoyable gunplay, vilket ettan inte hade. Alltså baserat på det minne jag har av ettan i alla fall. Alltså, när var det det kom?
2019? 2020?
Alltså, det är några år sedan i alla fall. Jag tycker om huvudtemat väldigt mycket. Jag tog mig igenom hela Avowed tidigare i år.
Mm. Jag är fortfarande inte klar med Avowed. Och jag har inte Game Pass längre.
Nej. Så jag tänkte att jag skulle... För att jag är ju lite mer sci-fi-coded än fantasy-coded. Liksom i vad min smak ligger. Men jag tror att det här spelet kom också en lite sämre tidpunkt. För att det finns så mycket annat som drar min uppmärksamhet. Jag har fortfarande väldigt kul med Battlefield. Och nu har jag ju ett... Ark Raiders, som jag är obligated att spela också. det är mycket som... Jag är klar med Ninja Gaiden 4, så det är ju gött. Det är ett mindre spel att dividera min tid på. Men jag är inte klar med Keeper. Jag är fortfarande inte klar med Donkey Kong Bonanza.
Som du köpte dyrt Fancy Critic.
Jajamän. Och jag fick bra poäng för det.
Ja.
Jag kan bara ge mina första intryck, för att som sagt, vi har i princip bara spelat prologen. Spelet har precis börjat liksom.
Ja.
Men jag tycker om, alltså det är ganska rolig character creator i och med att du får välja liksom din bakgrund som kommer liksom ha en impact i hur folk ser dig. Du får välja två ska man säga, inte skills men liksom
perks.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad terminologin ser ut, för att det finns typ perks och så skills och så bla bla, men du väljer liksom två positiva attribut och ett negativt attribut. Jag tycker att det här med negativa, alltså flaws, jag tycker det är en kul idé. Jag tror att man är ganska begränsad i vilka liksom man kan välja i början. Jag tror att de introducerar fler sådana olika flas under spelets gång.
Mm. Man behövde heller inte välja två stycken attribut först. Utan det var bara om man valde två stycken attribut så måste du välja ett flas också.
Det fattar
jag inte. För jag valde bara en, för att det fanns inte två stycken sådana jag kände att jag ville ha för att få minus på någonting. Som jag inte riktigt visste hur det skulle påverka.
Nej, men det är väl lite, det känner jag också är lite typ charmen med liksom den här typen av rollspel, att liksom att leva med misstag och krux.
Mm.
Och hur man tar sig ut ur de situationerna. Jag valde sickly, vilket betyder att jag blir sjuk hela tiden tydligen. Och jag får 50% mindre liv.
Det ska ju finnas någon sån attribut också, att du har liksom att dina knän knäpper så att det gör det svårare så att stälta, så varje gång du liksom sätter dig på huk.
Dåliga knän, ja.
Ja, precis.
Mm.
Det är rätt så kul.
Och typ compulsive reloader.
Ja, det behöver jag inte en perk för.
Nej, men precis. Alltså, så länge du laddar om innan magasinet är slut, så laddar du om snabbare eller vad det var. Men om du tömmer ett magasin, då får du typ mindre damage i någon minut eller något sånt där. Och typ kleptomanflan som gör liksom att din karaktär bara random snor saker i omgivningen. Det är typ lite lekfullhet i hur de har liksom satt upp systemen för hur din karaktär byggs upp. Och jag har hört liksom på recensioner och grejer i poddar där de säger liksom att baserat på karaktären man gör så blir det väldigt olika upplevelser, vilket är roligt i den här typen av spel. Och jag har hört att man kan mainlina det här spelet på typ 20 timmar.
Mm.
Vilket känns gött. Jag är övertygad om att ifall man liksom tenderar att vara den som gör allting som man kommer i kontakt med, liksom ifall du råkar få ett sidouppdrag så gör du det. Då kommer det ju ta betydligt längre tid, men... Nej, men det känns smooth och polerat på ett väldigt trevligt sätt. Jag tyckte att förra spelet kändes lite janky, vilket jag inte får känslan av här. Så... Positiva första intryck, men jag kan liksom inte, jag kan inte säga så mycket mer än så egentligen.
Nej, precis. Det är väldigt tidigt och det brukar hända ganska mycket i de här spelen och så också. Men det märks liksom att det här spelet och Avowed har utvecklats parallellt, för de känns väldigt lika liksom. Alltså, jag tyckte ändå att Avowed känns också väldigt polerat.
Ja.
Mm.
Och liksom också hur det ser ut, så att de lånar lite grejer från varandra.
Alltså jag vill prova det någon gång, men jag vill inte köpa det just nu. Och sen hjälper det inte heller att den här jävla skivan bara har typ 1,3 gig data på sig. Resten av spelet måste laddas ner. Så.
Ja, just det.
Så det blir i så fall på en rea någon gång.
Ja, men spel reser ju ut ganska fort nu för tiden.
Mm.
Men, för du gillar väl Fallout? Det gör du väl?
Jag?
Ja.
Jag tycker om delar av Fallout, men jag tycker inte om hur Bethesda skriver Fallout. Så New Vegas tycker jag om jättemycket. Mm. Men det är klyschigt att säga. Jag tycker om... Fyran tycker jag om att spela bara för deras junk economy, när man typ bygger upp ett imperium av skräp och crafta saker. Det tycker jag är ganska kul. Men sen storyn är liksom bara what am I even doing here? Just to suffer. Liksom.
Ska du köpa PS5-versionen för oss?
Ja, just det, då kommer en uppdatering. Men nej. PS5-uppgraderingen är redan gratis. Släppte de i förra året. Däremot den här Anniversary Edition, där de skickar med sitt jävla skräp-DLC från modbutiken. Nej. De gjorde ju likadant med Skyrim, den här Anniversary Edition. Ja. Och det är typ försämra spelet när de bara slår på alla de moddarna på en och samma gång. Så det tänker jag inte köpa. Ja.
Ja, jag fattar. Ja, nej, men vi kommer säkert mer att se om Outer Worlds 2 framöver ifall vi fortsätter spela. Men jag tror inte att vi har så mycket mer idag. Eller är det någon som känner att de har missat någonting?
Det var någonting annat jag provade lite kort. Men det var nog ingenting viktigt. Det har mest varit Ark den här veckan för mig.
Och ingen som så här bara bestämde sig för att det är Halloween. Vi spelar ett skräckspel.
Jag installerade Alien Isolation på Steam-decken.
Ah, hur var det?
Det flyter på flawless och det ser jävligt bra ut på OLED.
Ja, det gör det alltså. Ja,
ja, alltså det ser fantastiskt ut.
Kul. Ja, det spelet är fan. Men visst hade det utannonserats en 2?
Ja, det utannonserats en 2. Ja.
Jag känner också jag måste påminna mig ibland.
Ja, hoppas det kommer ut också.
Ja, jag hoppas det också. Och sen är frågan hur länge det dröjer innan vi ens får se skymten av det. För att jag tror det var typ, vi har påbörjat utvecklingen. Och utveckling tar ju så lång tid nu för tiden.
Är det bekräftat liksom, eller finns det några större detaljer om det spelet? Är det liksom en ordentlig uppföljare till Alien Isolation, eller kommer det vara liksom fristående?
Jag tror inte de sagt mer än att de arbetar på en uppföljare. Och att det är, jag tror att de bekräftar att det är samma karaktär i alla fall, tror jag. För att sen vet jag inte, till exempel, de gjorde ju en uppföljare till mobil. Va? Som var typ, de gjorde en Alien Isolation uppföljare som var typ Five Nights at Freddy's klon till mobilen. Har jag för mig, om jag inte typ drömt detta, jag måste kolla. Alien Isolation Phone Game. Vi ska se här. Alien Isolation.
Ett av få spel som använder Kinecten på ett spännande sätt.
Ja, just det. Man fick typ inte låta.
Nej, gjorde du ljud på det så... Eller hade du ljud för dig och mikrofonen snappade upp det så kunde Alien höra vart du var någonstans.
Ja.
Men det var också på den tiden.
Jag ganska snabbt.
Ja, jag tror jag också stängde av det bara för att liksom, jag bor inte själv. Det kan komma folk och prata. Och jag kommer ihåg också att det var på den tiden när Xboxen spelade in liksom klipp. Man kunde liksom göra så att Xboxen spelade in klipp som spelet sa. Alltså, det här hände något speciellt. Så att första gången Alien fångar dig så spelar den in ett klipp. Och det var... Jag har sett det klippet så många gånger när jag själv liksom, man bara hör så här att något skriker på en och då uppfattar jag att fan, alien har sett mig någonstans. Så man bara ser min kamera bara så här höger, vänster och bara ser rakt fram, kommer springa mot mig och sen bara lägger benen på ryggen och sen dog jag.
Alien Blackout tror jag det hette.
Mm-hmm.
Jag ska... not a dream come true. Alien Blackout. Mendel Station. Amanda Ripley. Ja.
Jag undrar hur de kommer göra Alien Isolation 2, för att liksom grejen med Alien Isolation är just det att alien jagar det hela tiden. Det är liksom, det är den grejen. Så jag undrar liksom hur kommer de utveckla det, liksom det konceptet?
Ja, så att det inte bara blir samma sak igen, ja.
Mm. Ja, precis. Nu kan ju säkert de göra en bättre AI och liksom så här leka med lite andra effekter och sånt med tanke på att maskinerna är starkare. Men det är ändå så här att... Det är svårt att göra samma sak igen. Men samtidigt, och det spelet är över 10 år gammalt nu också, så att det är ju gått en tid.
Det ser fortfarande fantastiskt ut. Ansiktsanimationen och karaktärerna ser lite wonky ut. Men spelvärlden är liksom 10 av 10 fortfarande. Och ljudet, fantastiskt. Det är väl i så fall om de typ fixar lite... Jag vet inte, om de gör typ Alien... Nej, vad heter det? Dead Space Remake. Att de gör mer en mer kohesiv värld eller något sånt.
Kanske. Och att det inte är 30 timmar långt.
Det också. Fast de måste ju mjölka värdet ur det på något sätt.
Ja, men nu kommer
Battle Royale.
Men innan Alien Isolation 2 kommer så kommer vi kunna spela Routine, som också ser ju ut som har tagit inspiration från Alien, som släpps 4 december. Jag får vänta på det här spelet i för 12 år.
Ja, det utannonseras ju vid stenåldern typ
2012. Det var precis när VR-boomen var liksom igång på riktigt. Jag tänkte bara, där skulle jag vilja spela i VR, du vet. Och lite så jag fick upp ögonen för det. Inte för att det var ett VR-spel, det har aldrig varit utannonserat för VR, men det var liksom first person skräckspel liksom.
Ja, jag vet, det finns ju VR-moddar till Alien Isolation, och varenda gång jag har tänkt på det bara, nope, nope, nope.
Fortfarande sjukt är att en anledning till att jag var så intresserad av VR från början var för att jag skulle kunna spela skräckspel i VR, och jag har inte kört ett enda skräckspel i VR.
Nej, alltså, jag är ju svårt för skräckspel i vanliga fall, bara
Jag har spelat lite. Jag har spelat Resident Evil 7 i VR.
Fy fan.
Det var riktigt äckligt.
Ja.
Det är liksom, det är lite och 4 också. Men de är inte lika läskiga som 7.
Nej, 7 är fan tryckande alltså.
Ja, jag vill
det,
ju
man
spela...
Man vet att det inte är på riktigt, men man ryggar ändå tillbaka. Liksom.
Ja, men det är alltså, ju typ inte så som... konstigt. Alltså... Du skulle kunna vara i Roblox-värld i VR och känna att det är typ lite riktigt. För att man alltså omsluts där, liksom, liksom
i början av spelet när Mia är liksom... Man tappar bort henne liksom, och så typ hör man någonting ner för trappan, så öppnar man och man tittar ner för trappan helt kolsvart, och hon kommer upp krypande så där långsamt, och så blir det svart och så bara är hon upp i ansiktet på henne, och man bara...
Tjej Basile!
Ja, verkligen.
Nej, usch.
Kommer springa mot det med kniven, och man liksom bara, nej.
Fick du ditt PSVR 2-headset att funka bra med datorn till slut då?
Jag har inte provat på ett tag. Särskilt också nu när jag sitter mer på Linux. Så jag har inte ens provat att försöka installera det där. Men jag funderar på att testa. Vem vet, det kanske fungerar bättre.
Ja. För mig? Ja, jag har ju bara spelat Half-Life Alyx i VR på PC med min PSVR 2. Och det fungerade relativt bra.
Ja, alltså det fungerade jättebra fram tills mina kontroller bestämde sig för att springa iväg. Och bara... Så, men jag vill spela Alyx igen. Jag har till och med försökt kolla om det finns typ MetaQuest 3 begagnat billigare någonstans. Bara för att de ska fungera ganska bra. Och... De ska även fungera vettigt trådlöst om man har en bra router. Och det har jag. Jag har en bra router.
Ja. Men du hade spelat klart Alyx, va, Jimmy?
Ja.
Det är slutet, va?
Ja.
Ja.
Det är nästan så att jag är lite provocerad över att det har gått ytterligare 5 år. Och det har liksom inte hänt någonting. Ja, precis.
Alltså, helvete. Man gick upp på morgonen där i fillingar, och så satte man på headset och spelade det slutet, och så bara man inser vad slutet betyder, och bara, oh my god.
ja, men det är sjukt. Det är liksom så här att man bara, okej, men nu händer det ju faktiskt någonting här.
Ja, så Oliver att, får ju snart sitt Half-Life 3 där.
Det var för 3 dagar sen började det liksom florera nya rykten om att en trailer är i produktion och att release ska komma strax efter. Jag tror inte på det, för att det känns som att man hör det igen.
Från där. Nu är det här nya spelet inte ett VR-spel. Men de ska släppa ett nytt VR-headset snart, tydligen Valve. Som också kommer vara svindyrt.
Ja, men det är liksom så här, VR kommer ju aldrig liksom slå stort på det sättet.
Priset går ju aldrig ner.
För att det inte är tillräckligt många som köper.
Men ändå.
Det är helt otroligt att PlayStation VR fick en uppföljare som Sony sen bestämde att inte göra sig så mycket med.
Ja. Men PlayStation VR sålde ändå okej till en början, första.
Ja, det sålde ju alltså tillräckligt bra för att de skulle liksom fundera på att göra en till version av den. Men det är väl lite som
uppföljaren. Ja, det värsta med PlayStation VR 2, det är ett bra headset.
Ja.
Och det är en jättebra paket. Men de bara, ja, spel behövs väl inte till en spelmaskin.
Och ett av de största problemen tror jag också som det liksom fick en dålig start, det var ju det att PSVR 1-spelen inte är kompatibla med den.
Ja. Åh.
För det är liksom, jag hade ändå liksom ett litet bibliotek med VR-spel till PSVR 1. Och liksom bara, men de kan jag inte spela.
Nej, till viss del kan jag förstå för att det är så vilt olika tekniker de headsetsen, men att det inte liksom fanns något sätt är fortfarande väldigt tråkigt.
Ja, det är deras problem att lösa, känner jag. Det är liksom, ja. Jag kan fortfarande förstå varför man inte har gjort det, men det är ändå så att okej. Men det är ju inte liksom så här verkligen så här att men det är klart jag köper ett nya headset så att jag kan köpa spel till den. För att om ni nu gör ett tredje headset så kanske inte det är kompatibelt med liksom det heller. Så att, ja. Det hade varit mer förståeligt om även PS5 man inte var bakåt kompatibel med PS4. Då bara, men nu är det ny maskin, ny grej, så vi kan spela de gamla spelen, men nu är det ju inte så.
Den bästa VR-upplevelsen har varit Gran Turismo 7.
Den är cool. Gran Turismo 7 är coolt. Jag tycker fortfarande kul att jag kör mycket säkrare och bättre i VR än med kontroll. Alltså det är vanlig pancake mode. Det är bara, coolt. Jag kraschar inte in allting.
Det gör jag.
Ja, jo. När jag och Oliver körde bunt med Gran Turismo med varandra. Varenda gång så fick jag i princip den här safe driving belöningen och sånt. Bara, du
ja, men vem vann?
Jo, du vann, men liksom med Oliver varje gång bara, vad? Fick du det? Vad?
Ja, men det är en fantastisk teknik när man ser en raksträck och en skarp kurva och man bara okej, jag har massa liksom motståndare framför mig, jag bara gasar rätt på, slidar in i resten av bilarna så att de bara dungar in i väggen och sen kör man iväg.
Det är så jävla svinigt alltså, gör man det i online-läget så är man fan.
Ja, men fan. Jag är inte tillräckligt bra för att köra bilspel online.
Alltså, det är liksom Microsoft pratade mycket om det här med drivatar, så att den ska transportera. Jag bara, min drivatar i Forza är en asshole antagligen.
Ja, alltså det är jättemånga drivatar som är verkligen, man märker verkligen alltså att jag hade någon drivatar som jag körde i något Forza Horizon som, så fort den kom upp lite på sidan liksom så att den typ kanske framdäcket framför min bil, då börjar den knuffas liksom inåt. För att blocka en liksom. Hela, det var systematiskt, man bara, okej, jag vet vad du är för typ av svin. Grabbar, det var allt vi hade för idag, helt enkelt. Ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com, loading.se och där ni lyssnar på era podcast, helt enkelt. Maila till oss på kontakt@spelsnack.com eller kommentera på loading.se eller Spotify eller Instagram eller Facebook, vi har också sådana med er. Så att så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Hej då.